Podplay.
Ännu en hockeyvecka har passerat. Det är matcher som har skjutits upp. Men en sak är säker. Sanny och Svensson är tillbaka med avsnittsnummer 60.
Och nummer 60, ja, då tänker vi på Sebastian Meyer, hade ju nummer 60. Fredrik Davidsson, men otroligt ful tröja med en 60-skylt på. Jag vet inte varför, någon har väl berättat storyn där ute på Twitter. Timre målvakten Adam Ore har också nummer 60. Och fortsätter vi på målvaktsspåret så har ju Henrik Karlsson nummer 60, hade han i alla fall under sin tid i Skåne och Malmö. Och sen har vi naturligtvis Växjös lagkapten, den evige trotjänaren Erik Josefsson. Och även om han inte har något kontrakt nästa år så vågar jag här och nu slå fast att han kommer att skriva nytt utan att veta någonting om det.
Svensson kräver nytt kontrakt för kaptenen.
Ja, det kan man lugnt säga.
Andra nummer 60, målvaktsnummer, José Theodor i Djurgården en säsong, den berömda lockout-säsongen 2004-2005. Hugo Alnefelt, en blivande NHL-målvakt, nu i HV71. Karol Kristian, ja, håret i nacken, det reser sig. Jäklar vad bra han var när Modo vann guld 2007. Och Stefan Liv, han var ju inte förknippad med nummer 60, men han hade det faktiskt en säsong i HV71, säsongen 2002-2003. För det året skulle Stefans pappa Jens ha fyllt 60 år, så han hedrade honom med det. Stefan Liv, det är ju en av de absolut finaste hockeymänniskorna, eller människorna jag någonsin har träffat. På något mirakulöst sätt så har Hockeyallsvenskan lyckats genomföra sina 52 omgångar. Nu väntar slutspel. Är du taggad?
Ja, men det är jag faktiskt. Jag gick igång lite grann där när jag såg C-more-sändningen där när Lars Lindberg och Harald Lyckner stod och spekulerade lite grann där, inför tredje perioden. Just nu är det de här åttondelsfinalerna och när man pratar med Johan Hedberg efter matchen och vilka kommer ni välja, och tränarna går in i sina sedvanliga svar. Det spelar ingen roll och så vidare. Vi får se, det blir vilka det blir, och det kan vara en morot om man blir vald och så vidare.
Men får man inte lite såna här flashbacks till när man var liten, när man på Sportnytt, när Bosse Tolan kom in i Sportspegeln där på 21:45 eller 22 och skulle lotta då på inför då elitserieslutspelet.
Vem sa du nu? För nu känns det? Nu känns det verkligen som att de här fem åren som skiljer mellan oss är väldigt påtagliga.
Jag tror att det var Bosse Tolan som kom in, men det kanske var före din tid. Men de kom in, de hade några bollar där, de verifierade och så hängde man upp då lag så här riktigt. Back in the days. Man får lite den känslan.
Jag refererar ju mer till när Tommy Töppel stod i Hockeykväll med fyran studion. Det känns slutspel för mig.
Ja, då är jag några år äldre än dig. Men du, vi följer lite instruktioner från Göran Hedström, Filip Gunnarsson, Valans, Filip Jonsson, Eva Lind. Ja, vi ska hugga tag i slutspelet och spekulera lite. Det är de tiderna. Det vi vet här och nu i Hockeyallsvenska slutspelet är att Västerås kommer möta Almtuna i bäst av tre. Tingsryd kommer möta AIK i bäst av tre. Vad har du för känsla kring matcherna?
Jag har väl ändå känslan att Västerås kommer att sopa banan med Almtuna. Det känns så faktiskt, att Västerås är ett bättre lag än Almtuna. Almtuna är väl kanske lite, jag ska inte säga att de är nöjda med att gå till slutspel. De har ju givetvis allt att vinna i en sån match. För det är ett sådär Aros-derby. Vad är det? Östra mot västra Aros, man kallar det. Så att, men jag tror ändå Västerås är starkare i den matchen och kommer gå vidare. Sen är jag lite mer oviss där mellan Tingsryd och AIK. Jag tycker AIK har vacklat ganska mycket här på slutet. De har ju förlorat hur mycket matcher som helst. Och Tingsryd är ju verkligen, de går in med hemmafördel och har ju verkligen allt att vinna. Har ju ändå matchvinnare i Adam Åhman. Man har ju sett vad Anton Svensson, Jonathan Harju, Rasmus Bengtsson. De har ju bra spelare i Tingsryd. Så att den matchen känns lite oviss, måste jag säga. Vad har du för känsla kring den matchen?
Börja med Västerås där. Där tror jag Västerås, det är 2-0 till Västerås mot Almtuna. Almtuna har gjort det bra. Även om de skickade iväg någon spelare, så klarade man sig att hålla liksom undan där från hästen som jagade. Men den där är oviss, Tingsryd AIK. Jag sa ju ganska tidigt där att jag trodde på AIK, att det kunde bli en obehaglig överraskning. Likväl som jag sa tidigt inför säsongen att jag trodde stenhårt på Tingsryd. Så nu sitter jag där lite, jag har ju trott på båda lagen. Men AIK har ju blandat och gett så mycket. Men jag tänker ändå, du vet, Weigel, Holm och de här spelarna när det är slutspel att de kanske kan växla upp lite. Samtidigt, det är ju jäkligt tufft för dem att inte ha hemmaplansfördel, vad det nu är värt i coronatider. Men jag tror ändå det är tuffare att spela ner i Tingsryd två matcher än vad det är att spela på Hovet två matcher. Så att jag lutar ändå att det är Tingsryd som nyper den fighten.
Ja, det är inte helt dum tanke, men bara för att jag ska säga emot dig då så säger jag att AIK kniper den där fighten då.
Men hur väljer man då som Timrå tänker? Då får du välja Västerås, Tingsryd / AIK, Västervik eller Mora. Vad har man där?
Då tycker jag att det är solklart från Timrås sida att man kommer att välja Västerås. För de kan bara peka på att de har 12-0 i poäng mot Västerås under säsongen. Har en jättebra känsla. Jag tror att de nyper Västerås med typ 3-1 i matcher. Skulle jag tippa på i en sån slutspelserie. De vill säkert göra den processen kort.
Ja, men precis. Och är det så att Tingsryd går vidare, då är det inget snack just resemässigt heller. Åka ner till Tingsryd, då väljer Timrå Västerås. Karlskoga då, där...
Ja, den är lite tuffare. För grejen är den att de har mött Västervik här mycket de sista veckorna och förlorat tre matcher, tror jag, mot Västervik under säsongen. Så därför tror jag att Karlskoga kommer välja det laget som blir över i åttondelsfinalen då, vilket då kommer bli Tingsryd / AIK.
De väljer alltså dem oavsett vilket det blir.
Ja, för jag tror inte de vill välja Mora, även om Mora är en bra resa ur, alltså det är en jättenim resa för Karlskoga att åka till jämfört med Konkanet till exempel Tingsryd. Så tror jag ändå att man vill inte välja ett lag som har kommit så högt i tabellen. Karlskoga vill ju mer vara kanske en underdog och så att jag tror att de väljer det laget som blir över i åttondelsfinalen, att man gör det enkelt för sig den vägen.
Jag kände lite när det här presenterades, det här förslaget för några år sedan, Ulf Lundberg eller Ola Lundberg, vem av dem nu det är som är pappan och sonen som jag aldrig kommer lista ut. Men oavsett det så kände jag att hur kul är det med en kvartsfinal i Hockeyallsvenskan? Men visst fasiken känns det kul. Björklöven då? De måste alltså då välja mellan Västervik och Mora. Och det är klart, hade du sagt inför säsongen att Björklöven skulle möta Västervik i en kvartsfinal, då hade du sagt oj oj oj, det är 4-0 i matchen, eller 3-0 blir det ju i det här fallet eftersom det är bästa fem. Men nu känns ju det, alltså det känns ju vidöppet. Det känns ju läskigt till och med Björklöven oavsett Västervik eller Mora.
Ja, det som man ska ha klart för sig, Mora har de ju faktiskt slagit på bortaplan nu två gånger under säsongen, men de har ju torskat två matcher på hemmaplan mot Mora under säsongen. Så rent rankingmässigt så är det ju Mora som kommer på tur för Björklöven. Men jag tror ändå man känner att vi har nog en bättre chans mot Västervik, för Mora har slagit oss två gånger. Vi har en historik här under säsongen. Det har varit stökigt mot Mora. Den här så kallade spelskandalmatchen var ju mot Mora till exempel. Så att det finns ju säkert någonting som bubblar i Björklöven, att man bara vill bli av med Mora så fort som möjligt.
Då har alltså den sista kvartsfinalen i Södertälje mot Mora, och det känns ju också vidöppet såklart när det är fyran mot sexan som möts. Lite fördel där Södertälje, vi kommer ju komma in lite mer på kvartsfinalerna framöver såklart i nästa veckas podd, men det är ändå, jag vet inte om det var för att det inte blev något slutspel i fjol så man är alldeles kanske nästan övertaggad på slutspel.
Ja, men kanske. Men det är ju lite grann första gången här nu i Hockeyallsvenskan som de kör ett sånt här upplägg. Så det gör väl mig lite extra taggad. Men det kan säkert ligga någonting i det du säger. Men en sak jag ändå skulle vilja slå ett slag för här nu när vi summerar serien är ju faktiskt hur jäkla bra Västervik har gjort det ännu en gång. Alltså med de resurserna man har i den klubben. Man har gått tunt i truppen. Man har lyckats få fram en målvakt i Daniel Marmelind taget från Division 1, och med så små resurser så lyckas man alltså bli femma i den här hockeyallsvenska serien före lag som AIK och Västerås och så vidare. Jag tycker det är så jäkla bra gjort av Mattias Kalin och Emil Geersson där i Västervik.
Men hur är det ens möjligt att de kommer så pass högt upp i tabellen? Alltså du har ändå, de har Västerås bakom sig, AIK, Modo, tunga gäng. Det ska ju inte ens vara möjligt att de plockar 85 poäng, landar in på en femte plats. Det är faktiskt sinnessjukt.
Nej, men alltså de har ju fått en så jäkla bra utdelning på spelarna. Man har ju någon form av stumme där Viktor Öhman är en bärande offensiv spelare. Sen får man utdelning på till exempel en sån som Michael Kapla, den här backen som de värvade in för säsongen. Han återvände väl till klubben och han har gjort det för jäkla bra. Alltså hade Kapla spelat i en annan klubb i hockeyallsvenskan så är jag helt övertygad om att det hade pratats jättemycket mer om honom.
hur bra är han då, du som har sett han lite, och ja, i förlängningen, är det en spelare för SHL?
Jo, men det är det. Alltså, han kommer att spela SHL nästa säsong, och alltså det här, alltså du ser ju bara vad han har gjort i poängväg, och han kommer kunna leverera i SHL också om han får lite tid på sig. Det är inte omöjligt att han kan bli typ en Nolan Sajak i SHL, att man bara har man lite tålamod med honom, så tror jag alldeles säkert att man kan göra det. Och det finns ju tre klubbar som slåss om honom nu, vad jag hör, och det är faktiskt han förväntas bli kvar i Småland som läget ser ut nu, för det är Oskarshamn, det är Växjö, det är HV som är på honom, som vill ha in lite sån spets på sin backsida. Men Oskarshamn kanske tappar en sån som Nolan Sajak. Jag hör ju att det finns lite bud från klubbar nere i Schweiz till exempel.
Ja, då skulle det vara en klockren ersättare. Nackdelen för både HV och Oskarshamn kontra Växjö, det är ju att de vet ju inte vilken serie de spelar i nästa år. Det är fortfarande överhängande risk att både HV och Oskarshamn kan tvingas kvala. Men så han är så het, Kapla, alltså. När du ändå hyllar Västervik och Kapla här, så har ju, du fick en uppgift under söndagen här. Du skulle plocka ut ditt dream team, alltså din drömfemma nu när hockeyallsvenska grundserien är slut. Så att, låt höra, shoot Svensson, får jag se vad du har.
Ja, men då börjar jag med målvakt och sen så kör du backar först och så kör jag kedja sist då. Så börjar jag med målvakt, och det tyckte jag var ett enkelt val. Det var bara att kolla i målvaktsligan, och nu har jag hyllat Västervik och hur stor betydelse han har haft för Västervik. Och det är ju Daniel Marmelin, känns ofrånkomlig att ha på den positionen. Jag hade inte alls en tanke på att han skulle vara så pass tongivande. Det är klart det finns andra duktiga målvakter, Claes Endre i AIK till exempel, Tim Joel i BIK Karlskoga, men ja, Jakob Johansson i Timrå till exempel. Det är ändå många, men jag tycker ändå så pass viktig som Marmelin har varit för Västervik den här säsongen, så är han ju lätt bidragande till 15 av de 85 poängen skulle jag säga.
Ja, han har ju varit grym, och det är ju, fortsätter lite där. Jag plockade ut backar då, jag plockade ut Kapla som en av backarna tillsammans med Tingsryds Bengtsson, som enligt uppgifter ska till Djurgården nästa år. Så att det backparet känns ju SHL-mässigt och har varit fruktansvärt bra hela säsongen. Jag tycker, även om Bengtsson inledde jättestarkt, så tycker jag att han har hållit en jämn nivå över hela säsongen som en etablerad toppback i Hockeyallsvenskan.
Jag var rätt säker på att du skulle ta ut Bengtsson, så jag undvek faktiskt honom bara för att jag skulle få säga någonting annat också. Men en sån som Filip Ros tycker jag har varit jäkligt bra i Karlskoga. Han kan spela powerplay, han kan spela boxplay, han är rejäl, han kan åka skridsko, han är bra ålder. Det där känns som ett jättekap för Skellefteå som nu kommer att värva honom. Och sen så har jag valt Albin Karlsson. Jag vet att det inte är 2021 att prata plus minus, men sätter man rekord i plus minus, jag tror han hade plus 48 och är bäst genom tiderna i hockeyallsvenskan med det, så är det väl ändå värt att hylla det. Ja, jag går rakt över på forwards också. Jag tyckte det fanns ett ganska stort urval där också. Men jag har valt tre stycken, och jag hade kunnat välja 9 stycken om det skulle vara så. Men nu har du bett mig välja 3, så jag väljer Jonathan Dahlén, som vi säkert båda två kommer ha med. Som center väljer jag Ludvig Larsson. Han har gjort ett grymt 2021 sen nyår här. Och sen har jag ändå valt Anton Svensson, som jag tycker har gjort en jäkligt imponerande resa här i Tingsryd. Och även om han nu förväntas bli kvar i Hockeyallsvenskan, har ju signat med Västerås, så trodde han skulle vara SHL till nästa gång. Kan fortfarande vara, men jag tycker Anton Svensson, sett i förutsättningar, har gjort en helt magisk säsong.
Jag såklart plockar Jonathan Dahlén också, så tänkte jag center, så jag gick igenom och kollade center. Jag ska ha Ludde Larsson, tänkte jag, det kommer inte du plocka. Men det har inte undgått någon att Ludvig Larsson har varit så jäkla bra i Mora, framförallt under andra halvan, där jag tycker han har nog varit, kanske till och med så sträcker mig så långt, som andra halvans bästa spelare i hela Hockeyallsvenskan. Och sen har jag då som på, måste man alltid ha en rightare i en första kedja. Då
vänta, får jag säga, ja, jag får säga Henrik Björklund, det var han jag tänkte. Jag valde bort honom och satte Anton Svensson där istället.
Nej, men Björke, han måste in där. Han har väl kanske svarat för sitt livs bästa säsong. Och det var ju, man pratade ju om alla spelare som lämnade Modo inför den här säsongen, och folk som gick till SHL, och det var den ena och fjärde, Jonathan Jonsson ja, det är klart viktiga spelare, men jag tror Björkas karaktär där, den saknade man enormt mycket på träningar och match. Det är en riktig tjurskalle som har spelat väldigt, väldigt bra den här säsongen.
Ja, vad kan vi förvänta oss av honom och Karlskoga i slutspel, om vi bara får spåna lite? Vi ska ta det nästa helg, vad tror du?
Men tänk dig om det blir dem och Björklöven i en semifinal. Det är en sån här final eller, som skulle kunna bli episk så tillvida att Karlskoga spelar Karlskoga hockey och liksom kommer in under skinne på alla de här transatlantspelarna, Wessel och alltså, det hade ju varit helt underbart. Tänk dig Kalle Berglund i bakficklan på Hutchins i fem matcher, där det hade varit något alldeles extra.
Ja, och då kommer ju Alexander Hellström kommit tillbaka i Björklöven här nu i slutet av säsongen. Rahimi ska in i slutspelet och Teemu Eronen kommer tillbaka här från att han har blivit pappa. Och Belov också, ja. Det finns ju anledning att hoppas på att det där kan bli en semifinal, verkligen. Ja, men det är väl intressant när du lyfter upp Henrik Björklund också, att han är ju ändå ett alternativ. Han är född 90, han fyller 31 år. Ska han åka utomlands så kan det vara nu. Jag hör att det ändå finns lite alternativ för honom, att han i alla fall är på diskussion ute i Europa bland lite klubbar. Och det skulle man ju unna en sån som Henrik Björklund, som har gnuggat på i hockeyallsvenskan under alla de här åren.
Han har ju säkert inte tjänat de pengarna heller, även om han säkert hade bra betalt i Modo. Och jag menar, det går ingen nöd på honom i Karlskoga, men inte så att han kan lägga undan massvis med pengar. Man skulle unna honom ett kontrakt i schweiziska andra ligan eller i tyska högsta ligan och få bomba in några mål. Sen finns det ju också SHL-intresse kring honom. Det har väl ryktats lite om att Oskarshamn visade intresse också för dem. Så att oavsett så vore det tungt avbräck för honom och även Gustav Torell, som någonstans har blivit radarpar i Karlskoga.
Men det som faktiskt sätter igång närmst i tiden är ju det allsvenska kvalet, där Väsby ska gå in mot Kristianstad. Och då kände jag, det kom, damp ju ner under söndagen, så dampte ner ett avstängningsbeslut där Rafael Lavois kommer att stängas av de tre närmsta matcherna. Alltså första eller sista seriematchen, också två matcher in i kvalet. Och det blev Väsbys två första hemmamatcher mot Kristianstad. Alltså att man tar en sån utvisning, alltså för fighting
I slutet av matchen också, en betydelselös fight.
Ja, det är ju helt vansinnigt att man gör det. Han har ju tappat huvudet fullständigt att göra det. Han förväntar väl sig helt enkelt inte att det skulle bli de konsekvenserna. Jag menar, han är nordamerikan och i blodet finns det att det är fem minuter från fighting och sen är det inte mer med det.
Nej, förmodligen är det så. Jag spekulerar väl lite kring att det var just första kedjan med Smith, Lindberg och Lavois som skulle vara tungan på vågen någonstans i det här mötet mot Kristianstad. Jag kan säga så här, om man nu blickar mot SHL, där handlar ju väldigt mycket av fokuset kring kvalet. Vilka undviker kval, vilka får kvala. Jag går ju inte igång jättemycket på kvalet mellan Väsby och Kristianstad. Det får jag faktiskt vara ärlig att säga ändå.
Nej, men det gör man inte. Men alltså, man kanske inte har gått igång på den här kvalscenen till Hockeyallsvenskan tidigare. Men när det ändå drar ihop så, man har ändå suttit där när det har varit strafflängning mellan Almtuna och Kristianstad där för något år sedan, när allting ställdes på sin spets i en strafflängning. Så att nej, så här på förhand så kanske man inte går igång på det. Men när det skulle det bli en match 5 mellan Väsby och Kristianstad, så nog tusan kommer man ändå eventuellt till och med se matchen alltså.
Jag hatar att behöva erkänna att du har faktiskt rätt där, Svensson. Du har faktiskt rätt. Vi lämnar Hockeyallsvenskan och går till SHL. Vi lär ju få alla anledning att återkomma till Hockeyallsvenskan nu med ett stundande slutspel. Men ska vi hugga tag i den här geggan direkt, Frölunda. För andra året i rad så faller man som en sten. Spelet fallerar helt och hållet och ja, allt av döma missar man nu en topp 6 plats. En garanterad kvartsfinal i år, liksom man gjorde i fjol när det varit inställt. Vad har du för känsla kring det?
Ja, alltså känslan är ju att Frölunda inte är där de ska vara. Det man betalar för den truppen, det är flera spelare som helt enkelt ligger under den nivån som man förväntar sig i lönekuvert. Jag menar, en sån som Simon Hjalmarsson är inte på nivå. Morsak tycker jag inte alls är uppe på den nivån. Johan Sundström är inte på den nivån man betalar för. Det finns rätt många spelare som man betalar väldigt mycket pengar för att de ska ändå vara bärande spelare. Jag tycker inte de visar vägen på det sättet de ska göra.
Jag tycker att Frölunda är ett lätt läst lag. Det är lätt att coacha mot, för det handlar väldigt mycket om att pass, in på mål, skott på mål, ta retur, backchecka, vinna tillbaka pucken, fart. Det är väldigt få kreativitet, alltså lite kreativitet i spelet, få som gör det oväntade, utan man skjuter mot mål, man går mot mål. Det går inte att gnälla på, men Jag pratar med några coacher runt i SHL som säger att ja, men Frölunda, men de är bra när allting funkar. Men när det inte riktigt stämmer, då är de lättlästa. För att de har bara ett typ av spel. Det är inte så att de kommer in i zon, vänder om, hittar tredje man, spelare fyller på, långa anfall, jobbiga att möta på så sätt. De är jobbiga att möta för att de är intensiva, inte för att de är kreativa.
Men har det varit så tidigare också? Jag menar, vi känner ändå igen Frölunda som en rent ut sagt maskin. I alla fall de senaste 5 åren sedan Rönnberg kom in. Har någonting förändrats de senaste 2 åren skulle du mena då?
Alltså det som har förändrats framförallt den här säsongen, det är att man inte har lika mycket skill. Alltså man har inte Ryan Lash, du har inte Rack Shani på forwardsidan som gör det där oväntade i matcherna. Vilket gör att man är en 4-kedjeslag som jobbar, kämpar, sliter. Och när det fungerar i vissa matcher så är man, då är man ju hur bra som helst. När det verkligen alla kuggar i. Men när någon inte gör det så har du ingen som bryter mönstret. Typ som Ryan Lash eller Carter Camper för den delen i Leksand. Eller du kan räkna upp massa Ryfors, alltså den typen av spel. Du har inte den skickligheten i laget. Du har inte riktigt den farten på de som ska vara kreativa, utan det är ganska mycket diesel. Så att det är kämpa, jobba, slit. Men klarar man att hålla dem på utsidan som Malmö har gjort i närtid och Brynäs gjorde i lördags på ett jättebra sätt, då är de lättlästa och rätt lätt att ha att göra med.
Men om man tänker Frölunda här inför framtiden, jag menar, de har ju väldigt många forwards på kontrakt och alltså man kan ju i alla fall rita upp kedjor ganska enkelt i laget, att det finns kanske en lucka i första kedjan med Joel eller Friberg, men sen är det ju liksom Patrik Karlsson, Sundström, Mursak, sen är det Mats Roselli Olsen och så är det Lars och så är det väl Niederbach som kanske kan vara så som kan bryta mönster. Sen är det Linus Nissen, Kalle Henriksson, Söderblom och så kommer Daniel Torgersson och Ludvig Persson och sådana gubbar där längre ner i laget. Alltså jag menar det känns ju ganska grått och trist om man tittar på laget sett till vad de har idag, vad de har på kontrakt. De har förlängt med Patrik Karlsson, förlängt med Mats Roselli till exempel.
Ja, och det förvånar ju lite. Kanske inte att man förlänger med de vet ju vad de får från Patrik Karlsson framförallt, som jag tycker han är en duktig spelare. Mats Roselli också, han är någonstans en ryggrad stöttespelare, en hörnspelare för dem på sitt sätt att spela. Men det är ju en grå massa till stor del i Frölunda. Sen ska man säga att jag har hyllat Frölunda jättemånga gånger och även den här säsongen, så att det är ju lätt att vända, men nu har det gått så pass lång tid och jag ser inte att det är liksom någon förändring i spelet så tillvida att man håller i pucken, man vårdar den på ett annat sätt, utan det är det här lättlästa spelet in på mål hela tiden. Och alltså då blir det lätt att ta bort dem, det vet jag som back också. Okej, Frölunda spelar på det här sättet och när det kuggar i, när de vinner de där puckarna, när de vinner tillbaka andra, tredje, fjärde gången, ja men då är det svårt att göra, men när man inte gör det så är det enkelt. Då är de inte topplag, då är de närmare botten än den övre halvan faktiskt, vilket de har visat under 2021.
Ska Frölunda förlänga med Simon Hjalmarsson? Svar ja eller nej?
Nej, det tycker jag inte. Någonstans måste man göra förändring också, och för att göra en förändring måste du ha platser att göra den. Och ska du då ha Simon Hjalmarsson i en fjärde nästa år, eller ska du plocka in en spelare i likvärdig nivå lönemässigt som kan spela en andra kedja? Och det är samma sak med Joel Lundqvist, han kommer ju vara kvar såklart, men ska han spela en första kedja nästa år, eller ska man liksom kunna flytta ner honom till en tredje kedja? Han kommer vara lika viktig för dem ändå, men kanske får du få in spetsen högre upp i laget.
Frölunda förlorade ju faktiskt här under helgen mot Brynäs, som vände sin trend lite grann i sista sekund, får man säga. Att Brynäs, så hade de inte vunnit den matchen så hade ju krisen varit fullständigt total i Brynäs. Vad var det för Brynäs vi såg? Jag upplevde ju ett Brynäs som kom ut lite grann som senast Frölunda var jävligt. Jag tror de var jävligt i november och fick stryk med 7-1 var det va?
Exakt, och du har ju sett Peter Andersson på nära håll som tränare i Malmö och vet ju när du... När man visste vad man fick av Malmö, det var en stabil defensiv, uppoffrande jobb, jobbade hårt, smällde på, jobbig att möta. Det var exakt den typen av hockey eller det typen av spel som Brynäs visade upp. Och någonstans där, det är där man måste landa in nu i Brynäs. Det är det handlar om för dem nu. Och lägga upp den arbetsinsatsen i de återstående matcherna. För att gör man det, då kan man undvika kval. Gör man inte det, då kan man lika gärna åka ut. Så att det ryktades om ett rejält krismöte inför matchen där i lördags efter den pinsamt usla förlustmatchen mot Leksand där på torsdagen, när man var så dålig så att jag undrade, alltså, kan det bli sämre? Och då hade man krismöte och det gav ju uppenbarligen resultat.
Kallas alla möten som man har i de lägena för krismöte?
Jag satt och skrev en krönika, jag visste inte vilket ord jag skulle använda. Vad finns bättre ord för att benämna den typen av sammankomster när man diskuterar rätt högt i tak? Det är väl krismöte, jag vet inte, har du något bättre?
Nej, men det är väl så det är. Jag vet ju ett lag från södra Sverige som hade ett krismöte i Örebro den 12 november. Och där man egentligen vände på hela säsongen just efter det krismötet. Så krismöte kan ju vara bra. Det är ju verkligen ett kvällstidningsord att ta till krismöte. Jag tror det var någon journalist från NSD när Luleå låste in sig efter femte raka torsken i Malmö för några veckor sedan som benämnde det som ett krismöte. Då kände jag väl att det kanske var lite överdrivet. Luleå låg väl fyra i tabellen då.
Ja, nej, det kanske inte var riktigt kris. Men där har uppenbarligen fått resultat. Och det som händer i den här typen av möten, det går ju att ha tidigare under säsongen när man vädrar, att man har diskuterat stött och blött. Men någonstans får nog vara nog. Och då tar man till rätt hårda ord. Och då tänker man, men då är det spel, eller då är det ledarna som styr det där mötet. Det är lika mycket spelarna som är aktiva. För när det väl lyfter på de här dammluckorna, när man väl diskuterar, då är det alltså... Då är det lika mycket spelarna som kommer med kritik mot tränarna som till vice versa. Så att det är inte bara en kommunikation från tränarna, även om i det här fallet tror jag att tränarna har varit rätt drivna. Men det har nog kommit rätt mycket fram från spelarna, vad de anser också måste förändras från ledarhåll. Så att det var uppenbarligen av godo, för Brynäs kom ut och spelade på ett sätt som jag inte har sett dem göra den här säsongen i deras fysiska närvaro.
Du har ju säkert varit med om ett och annat möte genom åren. Är det så att man står först och skäller på varandra hur mycket som helst och sen kommer man med det kreativa som man liksom på något sätt får rensa luften först? Eller hur skulle du säga att det funkar?
Kan det väl vara mer som att det börjar ganska lugnt mötet och sen eskalerar det? Att man, inte att man nödvändigtvis skriker på varandra, men att man är väldigt skarp i tonen. Det mest beryktade sådant möte jag haft, det var 2011 i Färjestad när vi hade spelarrådsmöte. Det var inte hela laget med, men då var det ett spelarråd. Då var vi fem eller sex spelare plus Håkan Lob då, som var någon, han var klubbdirektör. Det var Thomas Rundqvist, sportchef, och hela tränarteamet och diskuterade. Då var det högt i tak, kan jag säga. Det var kritik mot tränarna, mot oss spelare, mot oss ledande spelare. Det var kritik mot spelare som inte var där. Vilket faktiskt resulterade i att Dragan Umicevic fick lämna Färjestad efter det mötet. Och det var inte så att vi spelare slog undan benen på Dragan. Dragan var en superbra kille. Men det någonstans landade man i att för att laget ska kunna prestera så måste en av de mer kreativa spelarna bort från laget. Och då var det Dragan som fick stryka på foten. Vilket gjorde att Dick Axelsson, Micke Johansson, kanske någon spelare till, fick ta kliv och fick till ytterligare sitt utrymme. Så där var det nära. Och en sån som Jonas Jumland, han hängde faktiskt löst också efter det mötet. Han fick sin rejäl uppsträckning av sportchef och klubbdirektör där. Och jag tror att om man skulle fråga Jonas Jumland så hade nog hans karriär inte sett ut som den gjorde utan det mötet. För att han lärde sig ganska mycket, tror jag, från det mötet och fick en rejäl näsbränna.
Det var hans enda säsong i Färjestad. Var du inte själv nära att ryka ut genom dörren där efter det mötet?
Nej, det var jag inte. Men året innan så var jag faktiskt jäkligt orolig. För då hade vi förlorat mot Skellefteå i match 7 i kvartsfinal. Och dagen efter vart jag kallad till kontoret med Thomas Rundqvist och Jürgen Jönsson. Jürgen Jönsson var då assisterande sportchef. Och jag sa till min fru Marina då att... undrar om jag har jobbet kvar där. Alltså jag åkte för, du vet, Färjestad åkte ut en kvartsfinal. Så det var jag, Rundqvist och Jönsson på ett möte. Och det var väldigt konstruktivt. De frågade, vad behöver vi göra med det här lagbygget för att vi ska vinna igen? För de tyckte att jag hade varit för ensam som en ledande spelare i gruppen. Kanske inte på isen, men i gruppen. Och det slutade med att de värvade Christian Berglund, Rickard Wallin, Jonas Frögren, Pelle Pressberg. Så det löste sig ganska bra, det ledarskapet utanför isen. Men då var jag faktiskt orolig att jag skulle få dojan. Då satt jag på ett fyraårskontrakt visserligen. Så att det hade kanske inte gått någon nöd på mig. Men det är klart att det har varit en jävla besvikelse.
Brynäs då här framöver. Tror du att de orkar hålla upp det här strikta defensiva och spela på det hårt jobbande sättet då?
Nej, det är det som blir utmaningen för dem nu. Det är ju klart att man får en reaktion när det har varit ett möte, men sen ska man klara av det och hålla det träningen efter, matchen efter, se vilken typ av matchning det blir nu för Brynäs med uppskjutna matcher och inställda och hit och dit. Men får man regelbunden matchning så varannan dag ska man komma upp i den här arbetsinsatsen, och ja, det är enda sättet att ta sig ur det här skiten som han har satt sig i.
En annan sak som var lite intressant i matchen var ju att Viktor Andrén kom tillbaka och ställdes in i kassen, och Peter Andersson sa ganska tidigt inför matchen att det känns bra med Viktor, han har sett bra ut på träning och vi har en plan för det och att han skulle förstå matchen. Jag tror ju att Brynäs tänkte att vi får avlasta Ersson, och sen går alltså Viktor Andrén in och håller nollan. Jag tror det är Erik Granqvist som har sagt det, att en målvakt som håller nollan kan man inte plocka av till nästa match, utan det är som att plocka av en forward som gör ett hattrick. Så ska Viktor Andrén stå mot Djurgården på torsdag?
Självklart, det är klart han ska. För att dels så måste Ersson, Samuel Ersson, han måste få lite avlastning. Han har ju burit allt det där, och det har varit mycket tuffa lägen mot han. Mentalt säkert jäkligt tufft också. Ung kille som ska bära den pressen från Brynäs. Så att det är ju bra om Andrén kan komma in. Och det som gladde mig mycket efter matchen, jag såg hur jäkla glad Ersson var när han kramade om Andrén. Det var ingen sån här... Och nu gick det bra för dig, inte den typen, utan det var rejäl glädje, och sånt värmer i mig, för jag vet betydelsen av det när man gläds åt varandra i ett lag.
Men ett lag som det så bra ut för här också under veckan som gick var i HV71. Nu fick de stänga ner för ett covid-utbrott här i lördags, men de spelar ju faktiskt bra mot Växjö trots att de förlorar. 1-19 var kvar av matchen när Ilar Mellat stängt in 2-1. Alltså HV71 hade kunnat vinna den matchen, jag såg den på tv och jag tyckte de spelade bra alltså.
Ja, jag tyckte det gör de gör mycket rätt då, HV71. Fortfarande måste de balansera till spel, jagar ju för mycket, de måste ju vara lite mer cyniska och spela med styrspel. Att vänta ut motståndarna, speciellt i det tuffa läget man är. Men där såg jag också ett helt annat driv, engagemang från laget. Jag vet inte om det är så här dödsryckning, att det är så här, nu, det kan inte bli värre, den känslan. Men det är klart, när Melat gjorde det målet med 1-19 kvar, det var liksom... Alltså hur tungt var det för alla HV-supportrar och spelare och ledare där, när man har gjort så bra match. Men jag menar, nu blir det kval för HV71, i synnerhet efter att Oskarshamn vann under söndagen. Så allt tyder på att det blir kval, och då måste man ju träna bra, avsluta bra de här matcherna, lägga på prestationer på varandra för att komma redo in i ett kval.
Ja, och HV71 är lite intressant, för i slutomgångarna så kommer de alltså möta Linköping, de kommer möta Oskarshamn, de kommer möta Brynäs. Hur viktigt skulle du säga att det är att man gör bra prestationer och faktiskt får vinna lite av de matcherna? För det kan ju avgöra också vilka de möter. Det är inte så att HV71 kommer avgöra, bestämma, de här vill vi möta. Men man behöver väl ändå komma in med en bra känsla inför det kvalet som man faktiskt ska spela.
Ja, det handlar ju om att vinna matcher, och mot Oskarshamn eller mot Brynäs så är det lag som man, ett av de lagen kommer man möta, för att någonstans är det där vi landar. Med Linköpings spurt här på slutet så känns det som att de har spurtat sig bort från kvalet, vilket är helt sanslöst med tanke på att för bara 2 veckor sedan så hade vi spikat fast dem i kvalet. Och nu är det så pass få matcher kvar för HV, så de kommer inte klara av och det rycket för att ta i kapp. Men... de måste vinna match oavsett vilka de möter i ett kvalspel, så handlar det om att, som jag är inne på, prestationer, lägga upp prestationer på varandra och vinna hockeymatcher.
Men alltså jag är ju lite inne på att det kommer faktiskt krävas mer poäng än vad det tidigare har gjorts. Alltså varken, om man tittar på Djurgården och Malmö, så är de ju absolut inte klara någon av dem, för Djurgården har bara 3 matcher kvar att spela och Oskarshamn är uppe på 55, och både Brynäs och Oskarshamn har alltså en maxpoäng som är högre än vad Djurgården har. Om de nu säger att Djurgården förlorar hemma mot Brynäs på torsdag, är inte Djurgården inblandade i det här ändå, trots allt, hur man än vänder och vrider på det?
Nej, men alltså 62 poäng, de har 3 matcher kvar, så du hävde, om de då förlorar mot Brynäs så har Brynäs 55, Djurgården har 2 matcher kvar, Djurgården möter Linköping hemma i sista omgången. Nej, alltså jag har svårt att se att både Malmö och Djurgården med 62 respektive 61 poäng ska dras in i kval. Jag har svårt att se det. Och även med Linköping 59. Linköping kommer ta en trea till på de tre matcherna. De har en 3-poängare och då räcker det också. Så att 61-62 poäng, jag tror inte du behöver inte kvala på det.
Nej, alltså jag har ju varit inne på det hela säsongen. Mora är ju det laget som har haft högst poäng men ändå behövt kvala. Det var 2018 som de behövde 60 poäng. Och då var det ju faktiskt 5 lag där nere i botten som slogs ganska länge. Så det är ju faktiskt ett ganska liknande läge som man är i nu jämfört med då. Så att det kommer definitivt krävas 61-62 poäng Och då klarar ju både Djurgården och Malmö sig. Men skulle Linköping till exempel torska den hängmatch mot Luleå, sen har de HV borta och Djurgården borta, du vet, alltså, då är ju ändå Linköping indragna i det, hur vi vänder och vrider på det, även om du nu kallar dem för klara.
Ja, och det var ju synd för Linköpings del när man var så pass fin form och skulle möta Luleå. Ett Luleå som är en usel form, 7 raka förluster. Nu ställdes ju den matchen in. Och det var väl, ja, det är klart aldrig bra när matcher skjuts upp på det sättet. Men för Linköpings del när man var heta, man hade kunnat liksom sprungit hem en trea till och garanterat, får jag väl ändå säga då, med 62 poäng, varit klara för SHL nästa år också. Så det var tungt för dem. Men Linköping, vilken makalös utveckling. Hittat i elfte timmen ett lugn i sitt spel. Och där är en spelare jag verkligen vill lyfta fram. Det är Mattias Bäckman. Hans betydelse när han kom tillbaka, ja, den är så enormt viktig. Tillsammans med Marcus Ljung, Brock Little. Men just Bäckman då, han gör ju att man får ett helt annat lugn i spelet med puck som man inte hade tidigare.
Ja, och det finns ju även spelare i truppen som har höjt sig här under resans gång. En sån... Jag skulle inte säga att jag såg Jarno Kärki som någon märkvärdig hockeyspelare, men jag menar, jag tycker att han har varit jättebra här på slutet och spelat en jätteavgörande roll. Han går ju knappt att flytta framför mål där i powerplay, och han petar in returer och han sätter viktiga mål. Jag tycker han är jättebra faktiskt.
Men känns inte han som han skulle kunna bli en kultspelare för Linköping? Just här, han är inte jättebra, men han gör målen, han står framför mål, han skrattar, han har inga tänder. Känns det inte som en sån här, han skulle kunna bli en sån här kultspelare för klubben som man kommer ihåg om så här 15 år. Jag kommer ihåg Jarno Kärki. Ja, den jäken, han var ju skön.
Ja, det skulle det säkert kunna vara, alltså en spelare som skulle kunna få en egen ramsa som man pratar om, som det sjungs ramsor om, han som räddar oss 2021.
Ja, exakt, ja, precis, ja, det är Kärki som räddar dem, det är helt rätt. Men du, vi älskar när det kommer in frågor, och Marcus Nilsson har ställt en fråga för fjärde veckan i rad, och det vore tusan om den inte skulle lyftas upp. Han har en fråga om Hugo Ollas framtid, vad vi tror om den. Något Linköping bör satsa på nästa säsong? Eller tror ni att han blir utlånad? Alltså Hugo Ollas, unga målvakten född 2002. Vad ser du för framtid i honom?
Ja, men det där är en målvakt som Linköping definitivt ska kunna ha som en av sina två målvakter här. Kanske att man ska skicka ut honom i Hockeyallsvenskan hela nästa säsong om man inte är beredda. Jag vet inte hur det ser ut om Niklas Lundström har kontrakt där i Linköping nästa säsong. Men man behöver ju en riktigt stabil målvakt. För det har ändå visat sig här i Linköping hur viktigt det har varit med David Rautio. Även om inte David Rautio såg så märkvärdig ut när han kom från Luleå, så tror jag att han har betytt hur mycket som helst för det här laget med sin trygghet, sin rutin, och hela försvaret har någonstans steppat upp sedan man fick in David Rautio. Så att där tror jag att man behöver en riktigt bra målvakt till nästa säsong. Det är möjligt att Hugo Ullas ska vara bakom där, men jag tror att han skulle säkert må bra av att spela en hel säsong med speltid i Hockeyallsvenskan.
Men tror du inte man kan göra så, man lyfter tillbaka Jesper Myrenberg då, som man har lånat ut till Linköping, och skickar ut Ollas då till just Linköping och fortsätter satsa på David Rautio och då Jesper Myrenberg? För att Rautio har betytt jättemycket. Jag pratade med Johan Åkerman inför matchen mot Brynäs där i tisdag, så han sa det att han har pratat, så här gjorde vi Luleå, vårt försvarsspel, vi tänkte så, får jag skotten härifrån då tar jag dem, då släpper jag inte returer. Så han har gett en jäkla trygghet till dem, så jag skulle inte vara förvånad om man väljer att satsa på Rautio en säsong tillsammans med då kanske Jesper Myrenberg för att låna ut Ollas. Och så har du även en spelare 04, Niklas Hävelids son, Hugo Hävelid, som är en målvakt som är riktigt vass. Nu är det lite tidigt för att 04 visserligen, men höjer ett varningsfinger för honom redan nu.
Och du har ju Matteus Ward också som spelar i Mora, har gjort det jättebra, som ändå någonstans är frustrad i Linköpings organisation. Han är från Nyköping från början, men Matteus Ward ska väl också nämnas i det sammanhanget och kanske ha honom bredvid Rautio då nästa säsong istället.
Det är ju hugget som stucket. Han har ju varit jättebra i Mora, så att det är inte alls ett dumt alternativ. Gör han ett bra slutspel här för Mora, så definitivt skulle det kunna vara ett jäkla bra alternativ.
Men Linköping behöver ändå se om hela sitt lag på något sätt här efter den här säsongen. Man har ju många spelare på kontrakt också, så det blir, man har inte jättemycket manöverutrymme. Så att nu har man tillsatt Claes Östman som tränare. Vem han ska jobba med kommer att bli jätteviktigt. Och så blir det ju den här målvaktsfrågan som kommer att bli någon form av nyckelfråga för Pajen.
Ja, och sen är det vilken ekonomi har man att röra sig vid nästa år. Alla klubbar kommer ju behöva skära i lönekostnad. Hur ser det ut för Linköping nästa år? Hur mycket extra har man dragit på sig den här säsongen? Så då kanske inte gör att man kanske inte har möjlighet att värva en toppmålvakt. Man kanske får gå med ett billigare inom situationstecken David Rautio som ändå är stabil, kanske inte topplags stabil men ändå stabil nog för Linköping. Men det är intressant att se vem Claes Östman tar med sig där och bygger tränarteamet, om det kan någonstans ge en större framtidstro för Linköping än vad man har haft den här säsongen.
Ja, Linköping skulle ju mött Luleå här och alltså Luleå är ju ett mysterium. Nu tappade de ju Petter Emanuelsson här under veckan. Han missar ju resten av säsongen, men man har 7 raka förluster. Nu såg jag att Stefan Enbom var ute i lokaltidningen och sa här att man har bestämt sig lite grann för att man ska dra i handbromsen. Och helt ärligt, är inte det ett jäkla skitsnack? För vi vet ju alla hur aktiva Luleå var för att försöka värva en spelare innan transferfönstret som en ersättare till Arto Ilomäki. Det känns ju som en efterhandskonstruktion från Enbom för att hålla lugn i leden, att vi har medvetet valt den här strategin. Det var väl väldigt tydligt att Luleå skulle satsa, eller hur?
Ja, det sa de ju i intervjuer också efter att de har släppt Ilomäki, så var de väldigt tydliga med att de skulle värva. Så att, det är klart att när de har förlorat så pass mycket som de har gjort på slutet så är det... Jag ska inte säga att... Alltså jag tror att de supporterna är bara jävligt uppgivna när man pratar med de supporterna jag har pratat med. Så de är mest... De är bara less och uppgivna. Och det är frågan Luleå nu, vad... Kan man då få en knäpp här på slutet av serien? Och någonstans, jag älskar på den här underliggande statistiken. Jag tycker att det är jätteintressant. Man kollar efter matcher, man värderar målchanser, expected goals och sådana saker. Men jag känner att Brynäs här tidigare har väldigt liksom lutat sig mot att spelar vi så här så vinner vi. De här siffrorna ser bra ut. Vi skapar tillräckligt mycket för att vinna. Det handlar om att göra mål. Luleå har ju sagt det efter hur många matcher som helst. Och jag kan köpa det till viss del. Men nu när man har landat in på 7 raka segrar. Så ja, vi måste se oss själva i spegeln. Jaha, okej, ni ska fortfarande se oss själva. Det är upp till oss själva. Jaha, det är fortfarande upp till er själva. Nej, vi gör inte mål. Nej, ni gör inte mål. Men då problemet ligger ju fortfarande där när det har gått 7 raka matcher. Saknar man kompetens? Saknar man det här noggrannheten i Bulans hockey? Ja, jag skulle vilja säga det. Kompetensen, ja, det är klart när man har tappat en sån som Petter Emanuelsson. När Linus Klasen inte levererar i powerplay så blir man beroende. Alltså då, det blir tufft. Erik Gustafsson är inte lika bra som han var i fjol. Jäkligt tufft för Luleå nu. Men man gör inte mål och det är det som är brännpunkten. Därför blir jag så less på det här. Ja, vi skapar tillräckligt mycket för att göra si och så många mål. Nej, men gör målen istället. Det är det handlar om.
Ja, och jag blir lite orolig när jag ser liksom vad de har i sitt lagbygg inför nästa säsong. Tittar man på deras backsida, vad förlänger man med Pontus Schelin, och man har Eddie Larsson, man har Engsen, man har Sondell som inte blir bättre, man har Erik Gustafsson som han är ju bra i grund och botten.
Han kommer
ju förmodligen studsa tillbaka. Det får jag ju verkligen hoppas för Luleås skull, men jag menar man har ju ändå en jäkligt trubbig backsida om vi ska vara helt ärliga inför framtiden, så att jag känner inte jättestor framtidstro kring det Luleå ska ställa på benen här och tar in Jonas Rask och Vilmos Gallo som ändå någonstans, och så ska man kanske förlänga med Carl Fabrizio som har gjort en bra säsong för all del, men han kanske inte gör en lika bra säsong, och så ska man gå med Berglund och Carl Mattsson och de där längre ner i laget. Alltså det känns ju jättetrubbigt om jag ska vara helt ärlig.
Absolut, och när du då plockar bort Nils Lundqvist från backsidan inför nästa säsong, han kommer ju allt att döma och åka över till New York Rangers med tanke på hur bra han har varit både i fjol och den här säsongen. Så att då är det klart att det blir ett rejält tapp, det går inte att ersätta. Självklart, det är inget lag som kan ersätta Nils Lundqvist, men i synnerhet Luleå som kanske har, bortsett från Erik Gustafsson, kanske lite mer trubbigare backar rent offensivt.
Ska vi slå fast att det blir antingen Luleå eller Frölunda som kommer att missa topp 6 då?
Ja, det blir det ju. Vilket gör att det blir väldigt intressant redan i en åttondels final. Skulle de här lagen åka en åttondel så är det såklart ett enormt misslyckande. Ett jättestort misslyckande sett till förväntningen för säsongen. Ändå sett till hur de har spelat stora delar av säsongen. Det var inte alls länge sedan som när man tittade poängsnittstabellen som Luleå var där uppe med Växjö och Rögle. Även om man hade mindre matcher spelade så var poängsnittet i nivå med de topplagen. De tre bästa lagen sett över grundserien så här långt, det har varit Växjö, Skellefteå och Rögle. kan man känna att någonstans att det är de tre det kommer stå mellan när guldet ska delas ut, maj eller juni. Jag vet inte när det kommer bli med tanke på hur många matcher som skjuts upp. Men Johan, du ska få kärleksbomba en klubb, ett lag som du tror på eller som har gjort något speciellt den här säsongen. Och du får en minut på dig. Är du redo?
Jag är jätteredo.
Då kör vi igång.
Det här laget tippade jag som nummer 13 i serien inför säsongen. Så nu är det dags att, ja, inte krypa till korset, men nu är det dags att verkligen hylla det här laget för den säsongen de har gjort. Och det handlar ju om Leksands IF. Under veckan så hade man en jättefin manifestation här med halsdukar på läktaren. Man sålde alltså 11 000 halsdukar som har gett massor med pengar till både föreningen och till Tobias Forsbergs stiftelse. Man var alltså på väg ur SHL förra säsongen. Men man klarade sig kvar tack vare, ja, egentligen för att gånggången gick. Och sen har man tagit ett omtag. Thomas Johansson och Petter Kamera har gjort ett jättejobb. Man lyckades behålla Mark Rivik som... Man fick att börja trivas i Dalarna, man värvde in Carter Camper, man tog in Peter Cehlárik, Björn Hellqvist har kommit dit och satt avtryck. Jag tror faktiskt att Leksand är ett lag som kan vara upp och på väg och närma sig lag som Rögle och den typen av lag i toppen. Så jag tror jättepositiv framtid för Leksand. Och det gick fort med en minut, men jag ger dig chansen. Det var en riktig utmaning, jag skulle vilja säga så mycket mer. Men det var bara en minut jag fick, så jag lämnar över till dig. Och en minut kärleksbombning från och med nu.
Den här klubben glöms ofta bort. Jag vet inte riktigt varför, de spelar en underhållande hockey. De är ett topplag, de kommer vara topplag många, många år framöver också. Jag pratar om Örebro Hockey. Jag kan stundtals spela en av de roligaste, mest fartfyllda hockeyn som spelas i SHL idag. Den bästa backsidan, de en målvaktssida som är bra. Jonas Enroth blir bättre och bättre. Varför pratar så få om Örebro som en seriös utmanare om guldet? De har hållit en jämn nivå över hela säsongen. Man har toppar i form av Rodrigo Abols. Leino är ju bättre än någonsin. Robin Kovacs, vad ska han göra för att komma in i Tre Kronor och spela där? Det är ett komplett lag som backas upp av tre tränare med Niklas Eriksson i spetsen. Jörgen Jönsson sköter forwards. Och Christer Olsson backar. Det är ett komplett ledarteam till ett komplett lag som kommer att vara med när det ska delas ut SM-guld framåt våren. Ja, man fick lite puls där, för man blir satt under press och försöka få in det på den minuten. Men kan vi landa in lite i Leksand först då? Jag känner väl samma sak som du. Det känns positivt. Du pratar ju om Rivik, Camper, Cehlárik. Men tänk de här spelarna, Heinemann, Åhman...
Ja, men tänk vad sådana som Jon Knuts och Martin Karlsson har betytt för klubben här nu i det här omtaget. De har varit med upp och ner i alla år. Tänk vad betydelsefullt för dem. Jag har aldrig sett dem bättre än de är nu under Björn Hellqvists ledning, skulle jag säga.
Men tänk vad kul de måste tycka att det är att gå till jobbet. Att känna liksom att fan, det är inte den pressen, vi behöver inte kvala. De måste ju bara kunna... ut och njut, gubbar. Alltså, det måste vara även som Leksand-supportrar.
Ja, men det är ju det man upplever. Man läser ju läxingar ute i de sociala medierna när de följer bottenstriden. De är ju nästan till chock av att oj, det pågår en bottenstrid och vi är inte inblandade.
Nej, det är faktiskt helt otroligt. Men det känns ju också som Leksand kommer kunna bygga över tid också. Kommer kunna attrahera en helt annan typ av spelare. Liksom inte... andra hand sortering som det kanske har varit tidigare när man har varit uppe, så tillvida att man har tagit någon AHL-spelare som kanske man har varit osäker på. Jag tror man kan börja plocka från den övre hyllan nu spelare. Tror man har ekonomi att kunna göra det också. Och framförallt att spelare ser att Leksand är ett bra ställe att spela på. Det är lite synd nu att det inte är publik, för det är ingen hemlighet att Leksand har ju helt otroliga supportrar som har backat upp genom alla år. Tänk nu för dem att få gå in i ett slutspel, kanske nå en semifinal. Det trycket som skulle kunna vara där då, är det synd för spelarna att få uppleva det.
Ja, och alltså jag menar, den här publiken, det kan vara en börda för spelarna här under alla gånger det har varit kval, att man har den pressen att spela inför en fullsatt hemmaarena och där man förväntar saker. Tänk att bara kunna gå ut och spela inför den publiken och bara ha chansen att vinna någonting. Det är synd för Leksands spelare, och man kommer säkert tappa någon spelare här inför nästa år. Men jag är helt övertygad, precis som du säger, att man har någonting att bygga vidare på. Man fick Carter Camper att stanna. Inte omöjligt att Ribic också stannar om han inte får ett jättebud någonstans eller ett NHL-kontrakt. Så att där finns helt klart saker att bygga vidare på, och Björn Hellkvist gör sitt andra år. Men å andra sidan blir lite annan press också på laget, men jag tror man kommer kunna hantera det.
Men Örebro då, vad har du för känsla kring dem då? Du har ju sett dem såklart mycket. Är du lika positiv som mig som en seriös utmanare om en semi, kanske till och med en guldlag?
Ja, alltså definitivt. De kan ju slå alla lag i den här serien. De kan definitivt åka upp och stöka till det för Skellefteå. Det som talar lite mot Örebro är att de har så fruktansvärt svårt att slå Rögle på bortaplan. De vinner ju aldrig i Ängelholm, så att de ska vinna mot Rögle över en 7-matchserie, det har jag svårt att se. Men någon gång ska man ju bryta det också. Man har ju, som du sa, matchvinnande målvakt Jonas Enroth som... Och Jonas Arnsen som har visat sig vara en jäkligt bra målvakt här under säsongen. Så att det är definitivt en seriös utmaning. Jag skulle se det som, de är en större utmanare om guldet denna säsongen än vad Leksand är. Det är väldigt gediget, man har bra coacher och man har ett bra försvarsspel. Så att det är ju den främsta utmanaren till de tre som jag ser det.
Men håller de före ett lag som Frölunda i ett slutspel med tanke på den rutinen ändå Frölunda har?
Ja, men det gör jag nog. Alltså det känns ju ändå som att det är så pass positiva vibbar. Man har ändå spetskompetens i. Rendulic har kommit igång lite här nu. Kovac är bra. Emil Larsson finns det jättemycket i. Lane tycker jag.
Abols jättebra.
Abols, ja. Det finns ju många spelare som kan visa sig vara avgörande för Örebro.
Vi tackar som alltid för ert engagemang i form av frågor, funderingar och tankar. Och vi lyfter fram en fråga direkt här från Johan Kempe. Jag riktar den till dig, Johan Svensson. Alsenfelts rykte om en flytt till Leksand. Du skrev ju det i Sillrummet och jag höll ju på att trilla av stolen när jag läste Oskar Alsenfelt till Leksand. Det känns ju osannolikt. Vad är det, mer än ett rykte, eller vad känner du, vad får du för uppfattning kring det?
Nej, men jag får ändå vibbarna av att det här är någonting som säkert har satts igång ganska tidigt under hösten, att Oskar Alsenfelt skaffar en agent som, för det första så är han Leksands baserad, den här agenten. Det ska ju inte spela någon roll, men man vet aldrig vad som händer med när det börjar dras igång rykten. Och sen var ju Malmö faktiskt jäkligt illa på det, så att hans SHL-kontrakt hade ju faktiskt brutits om de nu skulle åka ur, vilket de fortfarande kan göra, men du säger att de inte kommer göra det. Så att jag skulle säga att det är ett rykte som mer eller mindre alltid kommer, antingen när Leksand är på väg upp i systemet, när Alsenfelts kontrakt går ut, eller att Malmö nu var på väg ut ur SHL. Det finns ju en koppling sedan tidigare med Alsenfelt i Leksand. Han trivdes jättebra där, och jag håller inte det som omöjligt att Leksand säkert är sugna på Alsenfelt, men han har 2 år kvar på avtalet med Malmö. Han har 2 barn som han har skolat in nere på förskolan nere i Skåne. Han har alla sina familjemedlemmar där nere. Frun är socialt baserad där nere. Jag har jättesvårt att se att det ska ske en sån flytt. Flyttar Alsenfelt så är det för att han får ett riktigt fett bud utomlands. Så skulle jag säga i dagsläget.
En annan fråga som har dykt upp från väldigt många, det är om rörande kring Modo och deras tränare. Det har ju ryktats om Magnus Sundqvist. Örnsköldsviks Allehanda skrev att det var 3 namn som det gällde. Det var Mattias Kalin, det var Magnus Sundqvist och det var Fredrik Fredan Andersson som är i Timrå. Har du något mer namn eller har du hört någonting?
Ja, jag vet väl att vår kollega Adam Johansson skrev att Tobias Tarmel är ett namn som i alla fall har bollats i moderledning. Han är ju assisterande tränare i Växjö idag. Jag vet att Jens Gustafssons namn har ju bollats upp igen, men det kan säkert utmynna i att det blir Magnus Sundqvist till slut. Det brukar ju vara ingen rök utan eld när en lokaltidning ändå skriver om en tränare på det sättet som de ändå gjorde. Så att jag skulle ändå säga att Sunken är huvudspåret som det känns nu i alla fall.
Men, alltså, är det inte en trött rekrytering? Det är liksom en enkel rekrytering. Han finns i korridorerna nu. Han gjorde väl ett okej jobb. Han vann 3 viktiga matcher på slutet. Men det var ju de här derbymatcherna där man tidigare presterat bra också. När spelarna liksom satt på sig blåstället någonstans. Är det inte hög tid att plocka hem Mattias Kalin till Modo? Alltså allvarligt, vi har pratat om Västervik, han gör ju fan underverk där. Han gick till Mora, det kanske var något år för tidigt, kanske inte. Ja, det funkade inte i Mora helt enkelt. Jag tycker fortfarande att Peter Hermansson drog i den livlinan för tidigt. Men är det inte läge att plocka honom till Modo en gång för alla nu?
Men vad har Mattias Kallin egentligen att vinna på att göra det? Alltså har han inte bara mer att förlora på att göra det i det läget Modo alltså, befinner sig? Ja, men helt jo, men ärligt
alltså,
nu.
Man säger ju alltid sådär, vad har man att vinna, vad har man att förlora? Alltså det, man, så kan man ju inte tänka i livet hela tiden.
Nej, det kan man inte. Men någonstans Mattias Kallin, han är liksom en av de här klassiska 79-orna i Modo. Han har gjort ett vansinnigt bra jobb i Västervik. Och så skulle han hem och ta Modo nu. Han har ett socialt anpassat liv i Västervik. Visst, det är väl inte hela världen att han har det. Men alltså, han har ju barn som går i skolan och så vidare. Han gör ett jättejobb i Västervik. Han är grymt uppskattad i Västervik. Jag skulle se det som alldeles för riskfyllt att åka hem till Modo i det här läget som det är nu.
Kanske men det är väl, när det är ett bättre läge då? Är det ett bättre läge när de är topplag? Alltså så här, då, om man är i topplag året innan, ungefär som det var i år. Nu är det väl det bästa läget när de var klappkass hela säsongen och komma in och ta Modo. Det kan inte finnas ett bättre läge.
Man kan vända och vrida på det hur mycket som helst, verkligen. Men jag hävdar ändå att med det jobbet han har gjort i Västervik, ja, bli kvar där Kallin. Jag tycker ändå trots allt att han har mer att förlora på att åka hem till Modo i det här läget.
Men jag vänder på det med all respekt för Västervik. Vad har han mer att vinna på att vara kvar i Västervik förutom att det är en bra social situation för sin familj?
Nej, alltså han kan säkert inte ta Västervik mycket längre än vad han har gjort nu. Jag menar, de var ju ändå uppe i, de har varit ett topplag här i alla år som han har varit i föreningen och han har absolut inte mycket mer att vinna i Västervik, det har han inte. Men han har å andra sidan ingen press på sig heller att skulle de bli 10 nästa säsong så är det ingen som kommer kräva hans avgång eller liknande. Han har ju säkert ett ganska bra betalt kontrakt i Västervik. Det skulle han ju få Modo också, men det är inte det att han sitter och skäller, utan han är ju lätt deras bäst betalda människa i hela föreningen. En fråga som jag också vill ta upp lite grann, jag debatterar jättemycket på det ute på de sociala medierna under söndagen, är den här videogranskningen som ägde rum i Oskarshamn när Oskarshamn gjorde 2-0 och Rasmus Rissanen drar in pucken. Att jag såg att det förekom, hur kan det vara mål? Man ser inte att pucken är inne och så vidare. Och min spontana tanke är då att pucken, den måste vara i mål. För man ser ju pucken när Rissanen faktiskt drar in den. Och hela Rissanens kropp är i mål. Så det går ju att faktiskt konstatera med 100% sannolikhet att pucken är innanför mållinjen. Eftersom hela Rissanens kropp är innanför mållinjen.
Ja, det var min bedömning också. Jag gjorde ingen större grej av den situationen, utan jag såg det som ett självklart mål. Sen kan man alltid vidarevända, men den här då, kommer du inte ihåg den? Kan du inte se den? Kommer du ihåg den? Ja, men just i den isolerade situationen så var det för mig ett självklart mål. Det var faktiskt en icke-fråga där och då.
Ja, men är det inte så att själva rörelsen när pucken börjar ledas in mot mål, alltså när man skjuter, i det här fallet är det ju Rissanens rörelse in mot mål, att det är det som gäller, för det var ju lite också kring att målburen flyttades och då kunde det inte vara mål. Men visst är det så att när pucken börjar röras mot mål, det är då man bedömer om målburen ska stå på plats.
Exakt, och så är det också de här goalpegs som jag hade ett längre utdrag om här, att de ska ha lämnat isen också, de goalpegsen, så att regeln är ganska tydlig, men den måste också förtydligas kanske i vissa situationer just när det blir den här typen av diskussioner. Men jag bedömde inte att målburen långt ifrån var ur position i samband med målet.
Vi tar en avslutande här som jag fick på mejlet. Det är faktiskt ingen fråga, utan jag tyckte det var ett roligt mejl. Det kom från Fredrik Eriksson. Han skriver, då ser vi fram emot podden på måndag. Och så skriver han, heta hockeyord säsongen 2021, så har han listat 4 ord som har varit heta med en bubblare. Vi börjar med blytung, tävla, kropp och P-ordet.
Ja, vi har ju använt oss av alla dem där. Det är blytung. Det är blytung seger. Den har vi ju garanterat använt, eller hur?
Ja, definitivt. Och det här med att man måste tävla, det har vi väl också använt oss av mycket.
Och ja, Brynäs, de började ju tävla efter krismötet. Och de behövde ju en kropp också när de tog in Noel Gunler. Och då behövde de en kropp, Brynäs, också. Så det har vi använt oss. Och ordet process, det är det mest överanvända ordet i hela hockey-Sverige, utan tvekan.
Han har en bubblare också. Och det är väl kanske inte så vanligt förekommande, men jag har använt det lite grann i texter. Det är alltså ordet färst. Har du använt det i någon text någon gång?
jag har inte det i färskt minne, men inte vad jag kan komma ihåg i alla fall.
Ja, man använder det alltså i en böjning av ordet få, färre, färst.
Jaha, jag trodde du menade färskt, alltså i färskt minne.
Ja, nej, utan färst.
Ja, okej. Nej, det visste inte ens att det fanns ett sånt ord, så det använde jag inte.
Nej, jag tror jag använt det i alla fall i ett par, tre texter här under säsongen. Jag har blivit lite hyllad också för att jag har vågat använda mig av det ordet, och då har kommit folk, vad är det för jäkla ord? Men det finns alltså, det är en böjning av få, färre, färst.
Ja, du är en akademiker, du ska alltid sticka ut, vet du. Du ska vara lite bättre.
Det var väl en överdrift som heter duga. Men ja, nu ska vi i alla fall tävla. Från färst till tävling, och ja, jag bara väljer i högen här, utan det är Rasmus Eriksson som har skickat in en tävling till mig här som jag ska ta med dig, och det är en spelare du ska få gissa på. De gillar att skicka på spelare, våra lyssnare, måste jag säga.
Ja, men jag är svag för den kategorin också, så att jag ser fram emot det här.
Ja, men vi kör på 5 poäng. Han debuterade i sin moderklubb på seniornivå mot Huddinge i Allsvenskan, bara 16 år gammal.
Ja, just det. Jag vet, ja. Det här är en rejäl chansning, men jag... Nej, det är en av de två. Jag måste ha 4.
Mm, då kör vi på 4 poäng. Debuten skedde 1990 i moderklubben, men han under sin karriär representerar flera NHL-klubbar, däribland Nashville. Det var dock inte där han satte störst avtryck.
Jag väljer att svara här. Jag kommer skriva ner mitt svar.
Vi har fått ett svar på 4 poäng. På 3 poäng. Han blev invald i Hockey Hall of Fame 2014 och han avslutade karriären 2011. Han har efter karriären syns i flera program och även vunnit Mästarnas mästare.
Ja, jag är trygg med mitt svar.
Ja, men det är skönt att höra. På 2 poäng. Denna spelare har sina främsta kvaliteter i det offensiva spelet. Har vunnit 2 Stanley Cup, 2 VM-guld, 2 OS-guld. Men han lyckades aldrig vinna SM-guld med sin moderklubb.
Det känns tryggt.
Ja, det är bra. Och så på 1 poäng. Modus som moderklubb. Tröjan hänger i taket och denna herre förknippas starkt med nummer 21.
Peter Foppa Forsberg. Jag var inne på 5 poäng, men då var jag började tvila. Var det Marcus Näslund som gjorde debut där i Björkingshallen när Modo spelade i Hockeyallsvenskan, när det var så efter jul, så var det 2 lag i elitserien som fick spela Hockeyallsvenskan.
Ja, var du på plats?
Ja, absolut, ja, självklart. Jag satt raderna bakom Huddinges bås där, för det var där familjebiljetterna var. Min pappa var ju materialare i Huddinge då, fick jag sitta där. Men jag kommer inte ihåg att Peter Forsberg spelade där i den matchen. Det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg att Stefan Jansson sköt mål, slagskott från blå. Jag satt perfekt och såg det i första perioden. Och det var LG Jansson, gamla radioexperten. Det var hans son som gjorde mål. Han gjorde inte många mål, men då kommer jag ihåg att de gjorde mål mot Modo i alla fall.
Ja, jag förstår att det satte lite avtryck att Modo har varit i Björkängshallen och spelat och du satt där. Satt du med matchtröja på då och halsduk? Satt du rent av med din matchtröja från ungdomslaget på då?
Nej, det gjorde jag inte. På den tiden, 90-talet, man hade ju inte matchtröja när man gick på hockey på det sättet där slutet av 80, tidigt 90-tal. Utan nej, jag hade nog en Huddinge hockeymössa på mig och en jacka och hejade febrilt på mina hjältar.
Ja, med Peter Foppa Forsberg så ägnar en tanke åt Modo Hockey som har avslutat sin säsong. Och så tackar vi för den här veckan och så på återseende allihopa.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.